God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Du ska få lyssna till Bibelförklaring inspelat i Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är Apostlagärningarna del 42 har vi kommit till. Vill du lyssna till Bibelförklaringarna i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Men nu på tisdag, alltså imorgon, kommer det inte att bli någon bibelförklaring utan det framskjuter till nästa tisdag. Och sen kan du höra då här i närradion på måndagar klockan 19. Så är alltså då Håkan Sundliden, Apostlagärningarna del 42.
Välkomna till Andreaskapellet och vårt studium utav Apostlagärningarna. Vi befinner oss nu i Berea. Då ska jag lämna det. Det är Apostlagärningarna 17, vers 14-15. Men innan vi ger oss in i de verserna så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi får samlas i ditt namn. Och att vi får räkna med att du är närvarande. Och att du verkar genom ditt ord och genom din helige ande. Herre, verka i vårt innersta. Verka i vår gemenskap. Verka i våra relationer så att vi kan bli mer lika dig och kan se och förstå som du ser och förstår saker och ting. Herre, vi vill att du ska vara vår läromästare, vår herre, vår frälsare. Inte bara på ett teoretiskt sätt utan i praktiken. Herre, bara du kan göra ordet levande för oss. Vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Nu hade vi läst här hur Paulus på sin andra missionsresa hade ställt till det för sig i Thessalonike. Och där fick han ju lämna. Redan samma natt, står det i vers 10, fick han lämna. Och så kommer Paulus och Silas till Berea. Och Timoteus var med också, fast han inte omnämnd där. Men det ser du när du sen kommer till 14 versen på slutet, när de blir tvungna att lämna Berea. Så står det, bröderna sände då genast iväg Paulus ner mot kusten. Men Silas, han var ju med, och Timoteus som inte var omnämnd var också tydligen med. De stannade kvar i Berea. Och sen som det står i 15 versen, de som följde Paulus förde honom ända till Aten. Så långt hade han sällskap. Och sen vände de tillbaka med beskedet att Silas och Timoteus skulle komma till honom så snart som möjligt. Så Paulus ville ha med sig Silas och Timoteus. Och när man kommer till 18 kapitlet, då har Paulus lämnat Aten, som vi strax ska komma in i, och så beger han sig till Korint. Och i 18 kapitlet, vers 5, då han kommer till Korint och så står det, när Silas och Timoteus kom ner från Makedonien. Så ni ser att det hänger samman. Och där kommer de alltså efter och slår följe med Paulus. Så medan Paulus är i Aten så är han alltså, vad jag förstår, ensam. Det är möjligt att han hade någon, men han hade inte någon som är omnämnd i alla fall. Nu så kommer han alltså till Aten och då ska vi läsa från vers 16. Man kan säga att det som utspelar sig i Aten, alltså 17 kapitlet från vers 16, har vi det som utspelar sig i Aten till och med kapitlet ut. Det kan vi dela in i tre delar, så tar vi en bit i taget. Och då blir det från vers 16 till och med 21. Bakgrunden och inledningen till det här talet. För det är ju talet på Areopagen i Aten som står i centrum. Och hur det nu kan göra det, det kan man fråga sig. Därför att det är ju inte något stort resultat så att det bildas någon församling. Eller folk kommer till tro. Och den är inte så där jättekristen heller, predikan. Så det ska vi ha med oss, den frågan. Varför det här finns med överhuvudtaget. Men sen ifrån vers 22 till och med 31. Där har vi själva talet. Jag hoppas att vi kan gå igenom det den här timmen. Och sen vers 32 till och med 34. Där har vi resultatet. Och det är ofta så när talen återges i apostlagärningarna, så är det en inledning, en bakgrund, det finns ett sammanhang, det finns en anknytning till situationen, och sen är det en missionspredikan som är upplagd på ett visst sätt, och så får man veta vad som är resultatet av den här predikan. Och i Thessaloniki till exempel så var det ju inte särskilt många som hade kommit till tro. Vers 4 så står det: några av dem blev övertygade och slöt sig till Paulus och Silas. Däremot så kom ett stort antal greker till tro, och inte så få kvinnor. Och på samma sätt i slutet på 17 kapitlet, ja, samma kapitel förstås, i slutet där så står det, vers 34: men några män slöt sig till honom och kom till tro. Så det var inga stora skaror som kom till tro. Men det som sker är ändå principiellt väldigt viktigt. Vi ska återkomma till det, men vi tar väl en bit i taget. Och vers 15 så står det alltså att han kommer till Aten. Och jag gjorde några anteckningar här om Aten. Därför Aten var inte någon stor stad vid den här tiden. Det var inget stort kulturellt och intellektuellt centrum var det kanske, men det var inte alls i fokus på samma sätt som det hade varit 500 år tidigare. För 500 år före Kristus hade Aten sin blomstringstid. Sen så gick grekernas rike gick över i romarriket, och i samma utsträckning så minskade betydelsen, Atens betydelse. Vid den här tiden så räknar man med att det var mellan 5 och 10 000 invånare i Aten. Alltså inte särskilt många. När vi sen kommer till 18 kapitlet eller 19 kapitlet, då kommer vi till Efesus. Där räknar man med att de hade en kvarts miljon invånare. Det är stor skillnad på Aten och Efesus. 5-10 tusen och 250 tusen. Så att det var ingen stor stad. Så det kan man också fråga sig. Men varför han var där och så, va? Och så klent resultat. Men det var nog trots allt så att det var fortfarande ett intellektuellt och kulturellt centrum. Så det är viktigt för Lukas, tror jag, att säga att han har varit i Aten. Och att han har predikat evangelium i Aten. Vi ska som sagt återkomma till det. Där, ja, vi kanske ska läsa då ifrån vers 16 till och med 21. Medan Paulus väntade på Silas och Timoteus i Aten, så blev han upprörd i sin ande när han såg hur fylld staden var med avgudabilder. Han samtalade nu i synagogan med judarna och med dem som fruktade Gud, och dessutom varje dag på torget med dem som han träffade där. Även en del filosofer, både epikurier och stoiker, diskuterade med honom. Och en del sa: vad kan den där pratmakaren vilja säga? Andra sa: han tycks vara en som förkunnar främmande gudar. Detta sade de eftersom han predikade evangeliet om Jesus och uppståndelsen. Och de tog honom med sig upp till Areopagen och sa: kan vi få veta vad det är för en ny lära du förkunnar? Det är underliga ting du låter oss höra. Nu vill vi veta vad det egentligen rör sig om. Atenarna, liksom främlingarna där, ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna till till senaste nytt för dagen. Så där har vi bakgrunden till det här talet. Och då så ser vi här att när han går i Aten, så ser han att staden är fylld med avgudabilder. Och avgudarna där, om vi använder dem, ibland blandar man ihop de där avgudarna, därför att vi är väl förtrogna med både de romerska och de grekiska namnen. Men de romerska namnen, jag har skrivit upp några av avgudarna här: Jupiter, Venus, Merkurius, Bacchus, Neptunus, Diana. Ni känner igen de här namnen. Det är ju de romerska namnen, latinska namnen. Och hela staden var alltså fylld med avgudabilder. Man tror att om jag minns rätt här nu, så står det Pantheon i grundtexten. Pantheon är ju, alltså pan är ju alla. och Tion Etios, det är gudarna. Alltså alla gudarna var samlade här. Lite senare så byggde man ju ett särskilt tempel i Rom som finns än idag, som heter Pantheon. Där samlade man alla religioner och alla gudar i ett enda tempel. Det var den tidens, höll på att säga, ekumenik, eller synkretism är det egentligen det rätta ordet. Ja, förresten ekumenik. Vi hade ju stort möte i Uppsala domkyrka häromdagen med alla möjliga religioner, som ni kanske vet. Så det går igen. Men när Paulus gick här så blir han ordentligt upprörd över det hela. Det står här att han såg, lägg märke till det ordet, han såg hur fylld staden var med avgudabilder. Och det där ordet såg, det heter på grekiska teoreo, alltså samma som du har i teori. Så det var inte bara att han såg, utan han såg och reflekterade. Han såg och begrundade. Han gick och tänkte på det här som han såg. Han försökte förstå det hela. Och det ordet kommer igen på två ställen till. För titta i, när det kommer in i själva talet i vers 22. Atenare, jag ser. Jag förstår. Jag har lagt märke till. Jag har studerat. Jag har funderat mycket över. Jag har begrundat att det är så många gudar här. Och det kommer igen i 23 versen också. När jag går omkring och har sett era avgudabilder. Det är också samma ord, teoreo. Jag skulle säga det också, att det står här att staden var fylld med avgudabilder. Det heter på grekiska kateidolon. Eidolon, idol, är ju avgud. Och kat är ju i enlighet med eller under. Så frågan är om man inte borde göra som det står i en av kommentarerna, hur det nu skulle låta på svenska. Inte att staden var fylld med avgudabilder, utan staden var under avgudarna. Så kunde man översätta det. Så staden var i enlighet med avgudarna. Och det är ju en viss skillnad. Vi tittade på det lite som hastigast. Det var väl inte kanske förra tisdagen, men det var några tisdagar sedan som vi gick, visade här att vi alla var olydnadens barn när ni var fångna under dessa makter och så vidare. Kom ihåg att jag nämnde någonting om det, va? Här är det alltså här är det väldigt konkret för Paulus. Att hela den här staden ligger under avgudarnas inflytande. Och det är ju det som gör honom så upprörd. Det står att han blev upprörd i sin ande. Och där på grekiska, det finns det flera, så du har tre stycken intressanta grekiska ord där. Men här står det då upprörd, paroxyneto. Och det är samma ord som man har i paroxysm. Och då tänkte jag, paroxysm, känner jag inte igen det, inte det svenska. Så jag frågade några stycken, vad är paroxysm för någonting? Det kan ni fråga er också. Men ni behöver inte svara, jag kunde inte svara på det. Men jag gick ju till Svenska Akademins ordlista. Häftigt sjukdomsanfall. Eller starkt känsloutbrott. Så ett väldigt starkt ord alltså. När han går här och tittar och han teoretiserar och inser att hela stans befolkning, även om det bara var 5-10 000, är under, ja, mer eller mindre under demoniskt inflytande, så skulle han nog själv kunna tänkt sig att uttrycka sig. Så blir han våldsamt upprörd i sin ande, står det. Han kan säkert förstå det här, för att han är inte något dumhuvud, Paulus själv. Han var en bildad man och kunde det här som vi snart ska se med stoicismen och epikureerna och alltihopa. Han kunde deras filosofer och skaller. Så det var nog ingenting nytt. Men han måste ha registrerat den andliga dimensionen i det här. Och han måste ha blivit djupt berörd av det. Och jag tror att det är viktigt att lyfta fram den här smärtan, det här utbrottet utav känslor som finns i hans ande. Därför att det är förmodligen en del utav bakgrunden till hans predikan. Och kanske till hans liv och leven överhuvudtaget. Mark Michael Green är det väl som har skrivit i sin kommentar. Han delar upp det här, som ni vet nu efter alla dessa timmar, så vet att man kan ju stycka upp texten på lite olika sätt beroende på vad man vill, vad man ser, hur det är uppbyggt och hur man vill foga det ena till det andra. Och då har han gjort som så, Michael Green alltså, i sin kommentar. Jag noterade faktiskt det här om en med blyertspenna. Han delar upp det så att han i fyra delar, nämligen vad Paulus såg. Och sedan för det andra vad Paulus kände. Alltså paroxysmen, upprördheten. Sedan för det tredje vad han gjorde. Och där stryker han under det här i vers 17, där det står att han, förutom att han gick till synagogan och talade med judarna och de som fruktade Gud, så gick han dessutom varje dag och samtalade med de som han träffade på torget. Det var vad han gjorde. Han såg, han kände, han gjorde, och så kommer talet vad han sade. Och så tar han upp det och säger att det här är sannolikt en av de stora drivkrafterna i Paulus missionsgärning. Och han till och med ställer frågan lite rannsakande, för det här är ju en kristen kommentar. Han ställer frågan lite rannsakande till också till vår tid. Varför vi inte predikar som Paulus? Ja, förmodligen därför att vi ser inte detsamma. Vi känner inte på samma sätt. Vi gör inte på samma sätt. Vi talar inte på samma sätt. Och när, efter man har ransakat sig, och jag vet inte om Michael Green skriver så, va, men det ligger ju liksom i luften. Tänk om vi skulle se med andra ögon på vår omgivning och på vår stad. Tänk om vi skulle känna som Paulus kände. Göra som han gjorde. När vi träffar människor på dagarna. Tala samma innehåll som Paulus hade. Det ska vi titta på lite senare. Det här är förmodligen som sagt drivkraften bakom missionen. Man kan ju fråga sig vad vi har för drivkraft. Och jag vet ju att i församlingsinstruktionen här i Värnamo församling så anger man ju drivkraften först. Eller syftet med verksamheten. Och det är ju missionsbefallningen. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Lär dem att hålla allt vi har befallt er, och se jag med er alla dagar intill tidens ände. Det kan ju vara en drivkraft. Hur stark den nu är. Eller man kan tänka sig det som vi ser här. Att barmhärtigheten för andra människor. Alltså när vi ser eller tror och tänker att människor går miste om livets goda, härligheten ifrån Gud, därför att de inte ser och förstår, så borde vår barmhärtighet vakna. För vi har ju någonting att dela med oss utav. Det borde vara en drivkraft för alla oss som vill berätta för andra om Jesus, som vill vara delaktiga i närmissionen. Barmhärtigheten. Vi vet ju att det är så många människor som far illa. Vi vet ju att det är så många människor som är bundna i sitt eget. Sitter fast i, på olika sätt. I föreställningar och tankebyggnader. Som är förslavade under samhällets icke-kristna värderingar. Och här har vi ett budskap om att den människan som kanske inte ens vill leva, är inte bara skapad utav Gud, utan Gud vill möta den människan varje dag. Det är bara att det är ingen som talar om det för henne. Gud vill komma med sin godhet till människor. Det är det som är själva meningen med livet. Och när vi ser det och känner någonting utav det, så kan barmhärtigheten vara en drivkraft som är väl så stor som missionsbefallningen. Jag spelar inte ut dem mot varandra, bara liksom att olika drivkrafter. Och en tredje drivkraft som jag tror att Paulus drevs av, förutom det som vi redan har sagt då, nämligen Paulus vill att Jesus ska bli ärad. Alltså det som Jesus har gjort för Paulus och det som Jesus har gjort för oss gör att vi står ju i en evig tacksamhetsskuld till Herren. Och all ära ska gå till Herren. Paulus skriver det när han skriver till Lydia och hennes församling, alltså Filipperbrevet. När han skriver det så skriver han att, jag tror nästan jag ska läsa det, Filipperbrevet 2. Då skriver han, han har den här hymnen då om Jesus. Filipperbrevet 2 från vers 5, eller från vers 6. Att Jesus var, fastän han var till i Guds gestalt, så räknade han inte tillvaron med Gud som Gud, så som segerbyte. Utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han kom till oss, till det yttre var han som en människa, ödmjukade sig och blev lydig intill döden, ja intill döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. All ära ska enligt Paulus, enligt den här hymnen och enligt den kristna tron, gå till Herren Jesus Kristus. All ära, alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Alla tungor ska bekänna och se och förstå att Jesus är Herren och vad han har gjort. Det är vad som kommer att ske i slutänden, så att säga. Och eftersom Paulus tror på det sättet, så är det en drivkraft också till att missionera. Därför att alla dessa människor som inte känner Jesus och som inte har förstått vad Gud har gjort genom Jesus Kristus, de behöver få höra det. De behöver få höra det, inte först på yttersta dagen när de tvingas böja knä eller bekänna att Jesus är Herren, inse att Jesus är Herren. Utan de behöver få höra det nu och förbereda sig på det och börja lovsången redan här i tiden. Det tror jag var en drivkraft. Paulus, han är ju kompromisslös. Det finns ett motiv till också. Jag tänker på det här med domen, men det ska jag komma in på när vi kommer in på själva talet. Sen så står det då här att han gick alltså varje dag på torget. Nu vet vi inte hur länge han var där i Aten. Jag är inte säker på att det var så länge, men låt säga att det var ett antal veckor. Kanske ett par månader. Någonting sånt. Vi vet nämligen att i 18 kapitlet så kommer vi till år, slutet på år 50. Så att, och 49 började han ju resan, så att det, han kan inte ha varit så väldigt länge i Aten. Men han kan ha varit där några veckor eller ett par månader. Och här står det då i 17 versen att han varje dag ger sig i lag med människor och diskuterar och berättar och samtalar. Och det står ju också längre ner där i 18 versen att han predikade evangeliet om Jesus och uppståndelsen. Så det här är själva budskapet. Han kunde ju inte vara tyst om det. Han, alltså, kom ihåg att han hade själv inte någon tro på Jesus. Och så på vägen till Damaskus så får han ett möte med den uppstående. Och man kan ju tycka att han hallucinerar eller att han gör sig till eller vad ni vill. Men det är ju ingen tvekan om att det är så omvälvande så att han ägnar sitt liv åt att predika det. Och han ger sitt liv för att predika det. Så det är klart att han har haft ett riktigt möte med den uppstående. Och det är också, det säger sig självt att det är det han berättar om. Inte på så sätt att han gör sig märkvärdig med det. Men han berättar alltså att Gud har sänt Jesus. Och vad Jesus har gjort för oss. Och vad det betyder för oss. Och vad uppståndelsen från de döda betyder. Både för Jesu Kristi herravälde, men också för dig och mig och din och min död. För det har ju betydelse för oss. Och det berättar Paulus om. Det är klart att de lyssnade. Och jag känner det när jag, lite till och från, va? Att jag förundrar mig över att vi kan ha så mycket bibelundervisning som vi har här till exempel, men tala så lite om det existentiella, för Paulus kommer in på det existentiella här. Alltså mitt eget döende, döden, vad händer när jag dör? Vad sker på andra sidan? Kommer Jesus ta emot mig där? Vad är paradiset för något? Alltså alla de här frågorna som Paulus tyckte sig ha svar på och som han berättade om, det gjorde att människor lyssnade som bara den. Förmodligen skulle man göra det idag också och få diskussioner. Jag säger inte att alla skulle tro så som Paulus skulle ha sagt det, eller om jag skulle säga på samma sätt. För det här kommer ju in i första Korinthierbrevet 15 kapitel, får vi ju detaljer. Där berättar han ju om skillnaden mellan den själiska kroppen och den andliga kroppen. Så han hade ju en tydlig föreställning. Klart att människor lyssnade. Jag tror säkert att de skulle lyssna idag också. Så det här borde ju vara någonting som är i allra högsta grad aktuellt för oss också. Och han talade om det varje dag med folk som han träffade. Och så står det i vers 18 att även en del filosofer, och då var det framförallt epikurier och stoiker, var där och diskuterade med honom. Vad kan den där pratmakaren vilja säga, tyckte de. Så de hörde ju vad han sa och de diskuterade med honom, för de trodde inte på honom. Epikurierna, jag kanske ska säga någonting om de här med epikurier och stoiker. Därför att det är ju grekiska filosofer. Och han befinner sig i Grekland nu, i Aten. Och han håller ett tal som är lämnat till eftervärlden på Areopagen utav alla ställen. Så det kan vara bra att känna till något om epikurierna. Och då när man tittar på epikurierna så tycker man att det är skrämmande likt vår tid. Det västerländska samhällets värderingar. Nu ska ni höra här. Epikurus, eller Epikuros, hur den uttalas, Epikuros, han föddes 341 före Kristus på Samos och dog 270 före Kristus i Aten. Så han var ju, jag hoppas säga, nationalhelgon, eller hade säkert sin framskjutna plats i Aten. Det är alltså han som är upphovet till epikurismen. Som kännetecknar, låt mig bara ta fem saker som kännetecknar epikurierna. Det första är att de idealet är det goda livet. Känner ni igen det uttrycket? Det goda livet här i tiden alltså. Och med det goda livet så menar man att det goda livet karaktäriseras av lugn och ro. Och frånvaro av smärta och besvär. Så det här var ett viktigt inslag. Det var idealet att inte ha några bekymmer utan leva i lugn och ro. Det andra ligger i förlängning på det här. Det är att epikurierna gav njutningen det högsta betyget. Och därför säger ju njutning på grekiska heter hedonē. Hedonismen, det är en rörelse kan man säga, eller en åskådning inom etiken. Hedonismen betyder att man ska njuta så mycket som möjligt. Och det ligger ju i förlängning med att man ska ha ett gott liv. Så det var det andra. För det tredje, så när det gällde gudarna, så förnekar man inte gudarnas existens. Men man menar att de var ointressanta. Därför att gudarna kunde inte hjälpa dem i praktiken i deras vardagsliv. Och gudarna har inte makt på så sätt att de kan belöna oss eller bestraffa oss. Så man har ingen nytta av dem och man behöver inte vara rädd för dem. De är placerade långt borta någonstans. Eller oskadliggjorda. Det fjärde som man ska ha med om epikurierna, det är att döden ansågs vara slutet. Efter döden kommer ingenting. Och det hänger ju också ihop. Därför det gör ju att det blir en sån betoning på livet i den här tiden, så att säga, i den här världen. Och att leva livets goda dagar. Tycker ni inte det påminner lite grann om hur vi har det nu för tiden faktiskt? Och nu ska ni höra det femte och sista. Det är inte om epikurierna, men det är nämligen så att kyrkofäderna. För kyrkofäderna så var epikurierna paradexemplet på en kötslig människa. Man lyfter fram epikurismen som ett exempel på den självgoda människan i kyrkohistorien. Det kan vi ta till oss. Detta om epikurierna. Och sen stoikerna. De har vi stött på tidigare, därför att stoikerna hade ju det här med lastkataloger och dygdkataloger. Det som förmodligen Paulus knyter an till när han talar om köttets gärningar och andens frukt. Det vi inte ska göra och det vi ska göra. Fast han säger ju inte så. Han säger att köttets gärningar, det vi gör, det är ju uppenbart när det är fel. Och så säger han att andens frukt är sånt som växer fram ur livsgemenskapen med Kristus. Det är ju inte saker vi ska göra. Frukt är ju någonting som växer och mognar. Och uppstår, blir till. Så därifrån känner vi igen stoikerna. Men grundaren till stoicismen hette Zenon. Zenon, och han kom från Kition. Det vet alla var det ligger. Eller? Det vet jag därför att det är hotellet har jag sovit på. Hotell Kition. Kition är det gamla namnet på Larnaca på Cypern. Jag rekommenderar inte hotell Kition om det är någon som lyssnar på det. Men det är en annan historia. Men den här Zenon han var därifrån. Han var från Larnaca alltså på Cypern. Han föddes 333 före Kristus. Dog 264. Han var egentligen en handelsman som färdades på sjön med sina varor och sålde. Men så vid ett tillfälle så förliste hans skepp utanför Grekland, utanför grekiska kusten. Och då blev han kvar i Grekland. Och där bildade han skola. Det som sedan blev stoicismen. Så han undervisade i etik. Och han hävdade, och det här är själva grundidén då inom stoicismen, att en människa måste kontrollera sig själv. Lära sig självbehärskning. Ta så att säga ner topparna och höja dalarna. Alltså inte liksom fara ut för mycket utan vara modest. Och inte heller försjunka utan liksom hålla allting på en jämn nivå. Och det här fordras ju självdisciplin. Och då hade man vad man inte fick göra, vad man fick göra. Så lastekataloger och dygdekataloger. Så det var en självdisciplin som låg i själva idealet här. Idealet var att leva i harmoni med naturen. Och det här är ju också sådana tankar som har kommit igen. Man skulle leva i harmoni med naturen. Och naturlagarna så att säga är de enda lagarna. Och man tänkte sig också att förnuftet och kärleken var fundament i tillvaron. Naturen, förnuftet, kärleken. Och stoicismen är nog den filosofi som har influerat liberalismen mest. Alltså i slutet på 1800-talet. Och som vårt samhälle är präglat utav. Så ni ser att de här grekiska filosoferna, de är aktuella på sitt sätt. Inte bara liberalismen utan även socialismen är präglad av det här. Man är vidare materialister. En stoiker är materialist och en stoiker är ateist. Så där tror man inte på gudarna alls. Att vara stoisk, det är väl ett talesätt som vi använder än idag. Det menar så att man är orubblig, man möter sina svårigheter med upphöjt lugn. Etiken hävdar alltså att dygden var det främsta. Och då hade man till hjälp, som jag har sagt, syndakataloger och dygdekataloger. Stoikerna hade skolor som skickade ut vandringspredikanter. Tro inte att det bara var kristna vandringspredikanter vid den här tiden. Det fanns alla möjliga varianter. Ibland översätts det med trollkarlar eller magiker. Det låter ju så negativt i våra öron, men sådana fanns det, som alltså undergörare som gick omkring. Men det fanns också stoiker. Och de utbildades och de skickades ut. Själslugnet är det högsta tillståndet. På grekiska säger man att idealet är apateia. Inte sympateia. Alltså idealet är apati. Apati är väl ett negativt ord för oss förmodar jag. Vi tänker på de apatiska barnen. Men apati betyder ju en sorts likgiltighet. Det betyder alltså det här jämna själslugnet. Det är idealet. Inte sympati att man engagerar sig i andra människors liv till exempel. Utan det är en ganska självisk skola på så sätt. Va? Där det egna kommer först i alla fall. Några av de här träffar då Paulus. Tillbaka nu till texten. Han träffar de här och diskuterar med de här. Varje dag. Och de nappar ju inte på det hela. Och det står också i slutet på vers 18 att det han predikar, alltså det Paulus predikar, det är evangeliet om Jesus och de goda nyheterna alltså. Och han predikar uppståndelsen från de döda. Och sen står det i vers 19 att de tog honom med sig upp till Areopagen. och sa: kan vi få veta vad det är för ny lära du förkunnar? När det står här på grekiska, de tog honom med sig upp, så används ett ord som, ja, om man skulle vilja ha sagt att man tog honom, förde dit honom med våld, då hade man använt samma ord. Av sammanhanget verkar det inte så, men förmodligen har man bryskt tagit med honom. Och han har förmodligen följt med också, så det var nog inga problem på så sätt. Men man har bryskt tagit med honom till Areopagen, därför att vid Areopagen håller domarsätet till. Eller, nu verkar det inte som att Paulus ställdes inför domarna, men de var säkert på plats och de ville höra, även om det inte var liksom att han var anklagad för någonting. Det fanns också olika utskott utav domarsätet. Det fanns ett utskott som hade ansvar för undervisningen av de unga i Grekland. Och de höll till på Areopagen. Så det kan man mycket väl tänka sig att nu tar man med sig Paulus dit upp, för nu vill de höra det här undervisningsutskottet för de ungas utbildning. De vill höra vad är det för någonting som han lär egentligen. Ja, Paulus han följer med dit. Och så kommer vi då, man kanske skulle också kunna tänka sig att även om man inte stod inför domaren, så var det någon sorts förundersökning. Man ville veta lite mer det här vad Paulus var ute efter. Och sen kommer då själva talet, och då läser vi där ifrån vers 22 till och med 31. Paulus ställde sig nu mitt på Areopagen och så sa han: atenare, jag ser av allting att ni är mycket religiösa. När jag har gått omkring och sett era gudabilder har jag nämligen också funnit ett altare med inskriften åt en okänd gud. Vad ni alltså tillber utan att känna, det är det jag predikar för er. Och så kommer predikan. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo, för att de ska söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till. Så som även några av era egna skalder har sagt: vi är av hans släkt. Är vi nu av Guds släkt, behöver vi inte tänka oss att gudomen liknar något av guld, silver eller sten, en bild som kommer till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider. Men nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Och just där när det är som mest spännande så avbryts det. Så har det ju varit på de tidigare talen också när jag har tänkt på det. Plötsligt så avbryts det bara. Och så är det här också. Men han börjar ju precis som man ska börja inom retoriken. Han börjar med komplimang, får man väl säga. Välvillig hälsning i alla fall. Han hälsar dem: atenare, jag ser av allting att ni är mycket religiösa. Det kallas för retorik när man börjar så. Man får deras öra. Och när han säger det så kan vi ju komma ihåg att innerst inne var han ju väldigt upprörd i sin ande över situationen. Men han lägger band på sig. Och sen så kommer han då och så säger han: när jag har gått omkring och sett era gudabilder. Och så vidare. Så han hittat då en bild, eller ett altare där det står med inskriften åt en okänd gud. Det har man inte hittat i Aten, och det brukar en del då säga. Något sånt altare fanns inte, men man har faktiskt hittat det på andra platser i Grekland. Så det är väl troligt att det fanns en sån också i Aten. Och det är det han knyter an till. Och så säger han här nu då, för nu kommer ett antal punkter då som är själva predikan. Den första punkten, vers 24-25, den skulle jag formulera som så: Gud har skapat allting. Så det är ju inte någon liten Gud, så att säga. Det är ju inte något marginalintresse. Det är ju inte någon religiös marginal eller någonting som man kan ha eller inte ha. Utan här är ju totalanspråk från början. Och det här är ju någonting som finns ju i hela Gamla testamentet. Jag hade flera stycken bibelställen här, men jag tror inte vi tar med tid att slå upp dem. Ja, vi kanske kan slå upp ett i alla fall. Jag nämnde de två första. Andra Mosebok 20:11. Därför det är om det är någon som bara lyssnar på det här i efterhand. Och Saltaren 146, vers 6. Och sen Jesaja 42. Här ser man skriftställen som talar just om hur Gud är herre över allting. I Jesaja 42 står det i vers 5. Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt ut den. Han som har utbrett jorden med allt som växer där. Han som har givit liv åt folket som bor där och ande åt dem som vandrar på den, och så vidare. Det här är ju den gammaltestamentliga tron på den allsmäktige Guden, skaparen. Och därför säger det här skulle ju också behöva predikas om i vår tid. Därför det är många som tänker sig att Gud finns i universum någonstans på något sätt. Men när jag har mediterat över det här, så är det ju inte på det sättet att Gud finns i universum någonstans. Utan det är tvärtom. Universum finns i honom. Man kan inte säga att Gud finns i den, så att man börjar tänka på Gud som ett objekt. Därför Gud är mycket större än så. Det är skapelsen som finns. Och den finns i honom. Så Gud finns inte i universum, utan universum finns i Gud. Men det är klart, om man tänker sig att Gud finns i universum, det är klart att det blir svårigheter. Det är fel från början. Nej, Gud är mycket, mycket större än sånt. Gud har, hur var det stått, han har skapat himlen. Eller står på andra ställen att han leder stjärnorna i deras banor och så vidare. Så denne guden är ju så gränslöst mycket större än vad man kanske tänker sig som en västerlänning. Och denne guden, han får ju inte rum naturligtvis i något tempel. Man kan inte fånga in honom. Och det här var ju ett av de argumenten som Gud själv använde emot David och Salomon när de skulle bygga ett tempel åt Gud. För Gud ville ju inte att de skulle bygga ett tempel åt honom. Men det blev ju så då i alla fall till sist. Och det må väl vara hänt då att vi har en kyrkbyggnad. Det kan vi väl köpa. Men vi ska inte inbilla oss att Gud, så att säga, är bunden till kyrkbyggnaden på ett sådant sätt som han inte skulle finnas utanför. Gud är lika verksam i kommunhuset eller någon annan. Eller lika ska jag väl inte säga, för han kommer ju på ett särskilt sätt genom evangeliets ord och sakramenten. Men han är ju lika närvarande utanför orden och sakramenten. Ibland så får jag frågan om vad som händer, vad mera för det ju, var länge sedan nu när jag tänker efter. Men när det var diskussioner om det här med att döpa barn och sånt, så var det en vanlig invändning då. Men vad händer med barnen när de inte är döpta? Det är också sån här liksom intellektuellt liten förkrympt fråga. Men Gud är ju mycket större än så. Mycket större än så. Gud tar väl hand om alla människor. Han tar hand om dem som inte har hört om Jesus överhuvudtaget. Så vi får inte krympa ner Gud, utan förstå att Gud är så stor. Det andra som vi ska ha med i den här predikan, det är då i vers 26-27 kan man säga. Ja, 28 också. Och det skulle man kunna formulera som så att Gud uppehåller allt. Så det är inte som Voltaire ville göra gällande då innan franska revolutionen. att Gud har satt igång allting och sedan har dragit sig undan. Ungefär som urmakaren gör en klocka, sen lämnar han ifrån sig den, så går den av sig självt. Så är det inte. Utan Gud är närvarande i skapelsen. Och att ditt och mitt hjärta slår och att vi andas, att det växer i naturen och att djuren kan springa och hoppa, allt det där är genom Guds nåd, det är genom Guds aktiva närvaro. Den helige ande uppehåller, är livgivaren, den som ger livet, oupphörligt förnyas det här livet. Så Gud är närvarande, han är inte långt borta. Han är närvarande i allt liv. Det står ju det i vers 25, i slutet där. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Just det där uttrycket att han ger liv och anda åt allt, tror man är ett stoiskt uttryck. Just den här treheten, trilogin, eller tre, ja, de där tre orden, liv, anda och allt. Det är ett uttryck alltså. Och sen säger Paulus att i vers 26 att allting, alla människor alltså, har sitt ursprung i en enda människa. Och det är viktigt. Det är viktigt inte därför att han absolut vill hävda det här med Adam och Eva och vad fanns det inga andra. Framförallt så är det viktigt därför att det betyder att alla människor har samma ursprung. Det betyder att alla människor hör ihop, va, eftersom vi har samma ursprung. Och det betyder att när människor, oavsett vilken religion vi talar om, söker Gud, så söker man samma ursprung. Det är hans poäng här. Atenarna som inte förstod någonting och så tyckte han var en pratmakare, de sökte ju Gud på något sätt, på sitt sätt. Men Paulus menar att ytterst sett så är det samma Gud, för det är samma ursprung. Och den tanken den kommer igen. Den kommer igen till exempel i uttrycken i Romarbrevet, vill jag minnas, har han väl ett helt kapitel där, Romarbrevets femte kapitel, där han talar om alla människor i Adam. Och sedan så talar han om alla människor i Kristus. Och så talar han om att Adam, alltså Adam och Eva, Adam var den första människan. Och sen säger han att Kristus i sin död och begravning är den sista människan. Sen i uppståndelsen så är Kristus den andra människan. Och efter honom kommer alla de kristna. Så du är den tredje och fjärde och femte och sjätte och sjunde i Kristus. Så han kategoriserar så att säga mänskligheten i att vi alla är förenade i Adam. Men nu vill han att vi ska vara förenade i Kristus också. Och det är någonting annat. Vi är förenade i den första människan, men vi ska också förenas i den andra människan. Vi är förenade i den själiska människan, nu ska vi bli förenade i den andliga människan. Det där får vi fördjupa oss i när vi kommer till första Korintherbrevets 15 kapitel. Sen så är det en tredje sak som jag vill ha med här, som jag tror är viktig. Och det skulle jag vilja säga som så. Gud verkar i historien. Därför att här kan man ju köra fast på det här som står i slutet på 26 versen. Att han har fastställt bestämda tider, utstakat gränser. Vad betyder det där? Jag tror att det kanske betyder flera saker, men en huvudtanke i det här är att Gud verkar i historien. Det är naturligtvis inget egenvärde i att Gud skulle dra upp. Det fanns ju inte länder och kontinenter på det sättet vid den här tiden. Men gränser finns det. Han talar på ett annat ställe, så talar Paulus om naturens skiftningar. Alltså vår eller sommar och vinter. Det är olika. De är avgränsade från varandra. Det är inte samma sak. Det är olika perioder. Men det viktiga är inte gränserna, utan det viktiga är att Gud verkar i detta. Han verkar i historien. Han verkar i naturens och han verkar i historien. Så det är inte, vi kan aldrig begränsa Gud eller sätta gränser för Gud, utan han har satt gränser för oss. Han har satt gränser för dig och mig. Han har satt gränser för vårt levande. Han har satt gränser för oss som folkslag. och han verkar i oss. Och det här har han, att man kommer från en enda människa för att, som det står i vers 27, de ska söka Gud, om de möjligen nu skulle kunna treva sig fram till honom. Det här grekiska ordet för att söka Gud är ett väldigt starkt ord. Det står att de intensivt och helhjärtat ska söka Gud. Det ska finnas en nöd som driver människorna till att söka sitt ursprung och att söka Gud. Jag tror denna gudslängtan finns hos varje människa, också hos dem som kanske inte skulle formulera det så. Kanske formulera det på något annat sätt. Det fanns nog hos stoikerna, trodde inte på Gud, men det finns en drivkraft som gör att man söker ett ideal. Om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom. För det är väl frågan om Paulus verkligen tror det. Titta i Romarbrevet. Romarbrevet 1. Vers 19. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Han talar om ogudaktiga människor. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Fastän de kände till Gud, alltså på skapelsens plan, så prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Och det här såg ju Paulus såg ju hela Atens befolkning i det här tillståndet. De påstod att de var visa. Man nästan ser de här atenarna framför sig. Men de blev dårar. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och så vidare. Det ska vi komma tillbaka till. I tredje kapitlet. Det står skrivet i vers 10. Ingen rättfärdig finns. Inte en enda. Ingen förståndig finns. Ingen finns som söker Gud. Nåja, men Paulus hade ju, som sagt, vi ska återkomma till det. Han säger att de kan treva sig fram till Gud och om de skulle händelsevis finna Gud, så är väl Guds nåd, då har ju Gud visat dem någonting. Men hans teologi, så att säga, åtminstone som den utvecklas, och förmodligen så finns den på plats här redan här, är ju den att människan är förlorad, alltså i den med att hon är på väg åt fel håll. Och det är ju därför som den här missionsiven finns. Stopp, stopp! Ni behöver inte gå åt fel håll. Och det borde finnas hos oss också. Människor lever ju på ett sluttande plan. Och vi har ett annat budskap. Vårt budskap är att du behöver inte bara åka med på det här sluttande planet. Det finns någon som vill hjälpa dig att vända om så du går på ett uppstigande plan istället. Mot det himmelska livet. Så Paulus har alltså så här långt, kan man säga, till och med vers 27. Jag ska lära vers 28 också. Så här långt så har han förmodligen inga problem med stoikerna eller epikureerna. För de hittar varandra i det här. Man talar så att säga samma språk. Och då finns det de kommentarerna som säger att det här är ju lysande utav Paulus. Att kunna tala till greker på grekers vis, eller till filosofer på filosofers vis. Och att de kan hitta varandra så. Ja, lysande, det kan man ju säga, men det är ju inte så konstigt, det var ju det han var utbildad till. Han var ju utbildad hos Gamaliel, just för den här situationen. Han var ju apologet redan innan han blev kristen. Han kunde det här lika bra som dem, jag är säker. Och så finns det andra kommentarer då som kanske inte blir så fascinerade utan här, utan som snarare menar tvärtom. Ja, men det här är ju nog inte Paulins, därför här står ju ingenting om Jesus. Men jag tror att det är en poäng att han inte talar om Jesus i så långt som vi har kommit. Utan han talar så att de förstår varandra. Nu ska ni se vad han säger. Vi ska se avslutningen på det här också. Ty i honom, alltså i Gud, är det vi lever, rör oss och är till, i vers 28. Så som även några av era egna skalder har sagt. I en missionspredikan traditionellt, som vi har läst tidigare, så skulle i det här skedet ha kommit skriftbevis. Citat från Gamla testamentet, som liksom hade slagit i den sista spiken. Det gör det inte här. Men vad är det så kommer? Han citerar inte skrifterna, sina egna profeter, han citerar deras egna skalder. Jag tycker det är lysande. Vi är av hans släkt. Vi, han inkorporerar de som han talar till. Är vi i vers 29 nu av Guds släkt, då behöver vi inte tänka oss att gudomen liknar något av guld, silver eller sten, en bild som kommer till en mänsklig konst och fantasi. Men nu kommer han till nästa punkt i förkunnelsen. Den fjärde punkten sa jag aldrig, men den fjärde är då att Gud är allas ursprung. Jag har sagt det, men jag sa det inte som en punkt. Den tredje var Gud verkar i historien, den fjärde, Gud är allas ursprung. Men nu kommer den femte. Och det, nu blir det lite kärvare, därför att nu ser ni i vers 30. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla, observera ordet alla, nu befaller denne guden. Denne guden befaller alla människor till omvändelse. Ja, det är klart, men känner man ju att den här skär sig på en gång. Och överallt ska de omvända sig. Och så kommer motivationen. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet. Och jag sa dem där, och se om jag kommer ihåg dem, de här drivkrafterna bakom missionen. Ja, missionsbefallningen, visst. Barmhärtigheten, när den vaknar till liv hos oss och ser människornas lidanden. Och sen, vad var det tredje för något? Att Jesus ska få all ära. För vi vill ju att Jesus ska få all ära från alla människor. Han är värd all ära. Vi ska hjälpa honom så att han får all ära. Men det fjärde är ju i sådana fall detta med domens dag. Vi har nyss firat domsöndagen. Och det är ju en sak att prata om det. Men när det blir levande att alla människor ska stå inför domens dag, borde inte det då vara en drivkraft att säga till människorna att ni kan slippa den fällande domen? Det finns befrielse och förlåtelse i Kristus Jesus. För det är vad han säger. Men det säger inte vi, i alla fall inte så högt. Varför gör vi inte det? Ja, vi såg inte som Paulus, vi kände inte som Paulus. Vi gjorde inte som Paulus, vi talade inte som Paulus. Ibland förvånar jag mig över att, eller rättare sagt förvånar jag mig inte över att det ser ut som det ser ut i vår kristenhet. Så här står det då att Gud befaller alla människor överallt att omvända sig. Och omvända sig här då är det grekiska metanoein. Det ordet har vi stött på tidigare, framförallt i Matteus evangeliet. Det betyder ju att ändra sitt sätt att tänka. Fast det stannar inte vid att ändra sitt... Ordet betyder att ändra sitt sätt att tänka. Så att man börjar tänka att Jesus är Herren och så vidare. Och man omvänder sig på så sätt. Men det betyder ju i praktiken en omvändelse av hela min livsinriktning. Så att jag går efter Herren Jesus Kristus. Det är vad omvändelse betyder. Och det är därför som vi säger att omvändelse, ja visst. Men den behöver ju ske hela tiden. Som Jesus säger till Petrus att när du en gång har omvänt dig så styrk dina bröder. Så det är en process som fördjupas.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden, och det var över apostlagärningarna ni har fått lyssna till, och här var del 42. Vill du lyssna till det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30, men inte nu på tisdag, imorgon alltså, för då är det uppehåll. Utan tisdagen på igen så kommer det att vara bibelförklaring. Härefter så kommer sändning från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. här i närradion. Och jag Ulf Gustafsson, tackar för att du har lyssnat till programmet Bibeltimman ifrån Svenska kyrkans närradio. Och jag önskar dig en skön fortsättning på veckan som kommer. Hej då!